jag är ju helt maktlös den dagen de kommer med vidare information i det till följd av det här. Då sitter det kvar på den där ruslige pallen i hörnet liksom. Jag har tvångströja på mig där.
Ola Axelsson odlar spannmål och hästfoder i Värmlands Nysäter. I slutet av mars förra året hämtades två lass med ekologisk grynhavre på gården efter avtal med lantmännen. Dagen därpå fick Ola ett samtal. Glasbitar hade hittats i ett av lassen. Där börjar historien som har resulterat i ett skadeståndskrav på 1,2 miljoner kronor. I det här avsnittet av Lantbrukspodden berättar Ola Axelsson om den oro som miljonkravet fört med sig. I avsnittet medverkar också Johan Kaltsén, ordförande för Sveriges spannmålsodlarförening. Han kallar säljarens ansvar gentemot tredje part förfärande och tror att en förändring är på gång. Även lantmännen ger sin syn på saken. Lantbruksreporter Göran Berglund ställer frågorna.
Jag vill ju veta vad det är för typ av glas. Det finns ju jättemånga olika typer. Det finns ju allt ifrån burkar och bilglas och traktorglas. Och alla ser ju olika ut bara för att försöka och reda i. Är det ens tänkbart att det kan vara härifrån? Oron är ju total liksom, för att vi sitter ju här och har planerat för vårens och sommarens likviditet och jag ser ju att den går ju stöpet direkt då, för jag förstår ju liksom att det här kommer ju att sluta med någon form av
vad är värdet på hela leveransen då, de här fyra lassen som är tänkt att gå?
Värdet var ju ett pris på 3,36 per kilo då.
Ja.
Ekologisk grynhavre fritt gård. Och tar vi det då gånger 150 ton så är vi uppe i 504 000.
En halv miljon kronor.
Plus moms då. Och det är ju avsevärda. Det är ju stora summor att kunna få in helt enkelt inför odlingssäsongen med alla utsädes- och gödselfakturer som kommer att komma, för att inte tala på dieselfakturer då. Den oron blir ju påtaglig, plus att jag vill ju veta vad det är. Jag tycker ju inte om när det är sådana saker att det blir liggandes i långbänk, utan då vill ni åtminstone veta och kunna föra en dialog. Hur går vi vidare med det?
När fick du veta lite mer då omkring vad som hade hänt?
Jag fick aldrig veta det då när jag var i kontakt med säljaren, och jag försökte även veckan efter att nå honom. Och han sa att jag ska försöka titta i det, så han, vem du kan få kontakt med. Ja, men du måste ju ha något mejl eller någonting där det finns en kontaktperson utifrån vem som är på anläggningen eller vem som helst som har varit inblandad i och sett det här. Han sa att han skulle återkomma, och det har han inte gjort än. Och nu sitter vi här 13 december och det är ganska många månader senare. Jag försökte ju slå det därifrån mig. Jag tänkte att det är inte jag som ska kräva lantmännen på någonting, utan det är tvärtom. Så jag försökte att slå det därifrån mig. Vi gick ju in i en månad senare, så började vi på att närma oss våren och alla dess åtaganden. Och får ett samtal då 25 april. Att jag vill minnas att det är på eftermiddagen. Då ringer det alltså chefen för spannmålsinköp på lantmännen och förklarar läget, att det här uppdagades och jag kommer att bli tillsänd en reklamation på den leveransen, på den inleveransen. Med de här 154 tonnerna i bakhuvud så har man ju så att säga en 90% i uppfyllande grad, och just om det var det vid tillfället eller om det var 100%, det minns jag inte nu, men i alla fall så var ju jag orolig för liksom mellanskillnaden där, hur det kommer att bli. Och då fick jag till svar att det behöver du inte tänka på, för att det är endast om priset går upp som jag blir skyldig mellanskillnad om inte jag kan leverera avtalad volym. Nu har priset gått ner, så det behöver du inte tänka på. Jag får det här, den här reklamationen tillsänd mig i e-posten. Och står ingenting om några summor eller så i det. Utan det är bara en reklamation att de har hittat glas. Det är första gången också då sen det inträffar att jag får se och hör eller se bild på 8, 10, 12 små bitar av glas. Och så är det en större skärva som är olikformad då. Och det är ganska smutsig, grönaktig ton. Och då taget dessutom så att delar av det speglar sig väldigt. Det är liksom ljus i taket eller om det är blixten på kameran som gör att det är liksom inte hela bilden man kan se tydligt där. Utan det här är ju taget inne på ett kontor, någon kontorsbord eller liknande. Det är alltså inget kort fotat på anläggningen där det ligger nere vid skruv eller elevator eller på gallret, utan inte ens fotat i samband med något regnummer på något släp eller lastbil, beroende på. Det framgår inte vad jag kan se om det har legat på lastbilen eller på släpet.
Det är alltså ett planglas då som av allt att döma här från ett fönster, och det är ganska nedsmutsat, vilket du kan tyda på att det har legat utomhus. Man kan ju dra lite olika slutsatser av den här bilden. Och då hör ju till saken att i ditt spannmålslager, där finns det fönster, för det är en gammal båslagård. Men du har satt skivor innanför fönstren just med tanke på att det inte skulle sprängas några fönster och hamna i spannmålen. Har jag fattat det rätt då?
Just det. Det stämmer, och det är ju, för att förtydliga det om båsladugården, att det är ju en ombyggd båsladugård där vi har tagit bort bjälklag och så kallade rännet då, och kapat bort det, tagit bort all inredning och gjutat igen gödselrännor och gjutat över foderbord och kulvert som då fanns tidigare här i byggnaden. Det är högt i tak, det är en ny port insatt och även ytan utanför då är ju nygjutat och för att kunna hantera dagens mängder och av spannmål i skörd, framförallt i skörd då, så att vi kan vara under tak. Så det är ju ämnat som delvis mellanlager i skörd, men även då att man kan slutlagra för att invänta ett högre pris eller bättre likviditet och ha en jämnare ström med ekonomiskt sett.
Jag antar att du tittade över dina fönsterrutor då i samband med den här händelsen. Hade du någon som var trasig?
Nej, då hade jag ingen som var trasig, och vi har ju haft spannmål. Den här är ju ombyggd 2017 och som vi började och färdigställde våren 2018. Men det sista som vi gjorde då var ju att sätta in porten. Vi såg ju ganska tydligt då, skörden 2018 ligger ju kvar i minnet, att den var ju inte så stor. Så att då var det, när vi började att tippa in spannmål där, så fick ju jag plats med den volymen. Men vi såg ju tidigt att den här volymen kommer ju att göra att det kommer att nå upp till de här glasrutorna. Det såg vi ju redan efter att vi hade tippat in 2-3 kärror. Då faller det sig så naturligt att de här skivorna då som vi gjorde i ordning och satte in, det hade jag spånskivor liggande som var exakt storlek som passar i de här fönsterkarmen. Så de tog vi ju fram och så skruvade ju vi fast dem. Och efter det så har ju de suttit där.
Skickade lantmännen hit någon till gården för att kontrollera hur ditt lager såg ut och för att utreda hur det kunde gå till?
Nej.
Är du förvånad över det då, att de inte ville kolla upp?
Ja. Jag är, i det läget så sitter jag ju här nu med glas som har blivit till, glasskivor och ett foto som har blivit tillskickat mig. Noll dialog ifrån lantmännens sida. Vi har mejlet som kom 25 april. Förstod jag ju på att det kommer ju att följas upp av ett kravbrev. Det kommer 18 oktober. Det är emellan 25 april och 18 oktober så är det obefintlig kontakt i det här ärendet.
När det gäller ditt lager, din ladugård, så verkar lantmännen stödja sig på en anteckning med uppgifter från transportören. Och då ska vi säga att ingen av de här transportörerna som var hos dig är det är ju underentreprenörer till lantmännen, så det är ju inga lantmännens egna anställda. Men man verkar stödja sig då på vad den här transportören har berättat då. Och det är ju inga snälla ord som står skrivna kring ditt spannmålslager.
Nej, det blir ju beskrivet då som att det fanns fönster på byggnaden och att det i övrigt var en sunkig lada. Vad han har att jämföra med, det vet inte jag. Men det är klart att redan där så sätts ju standarden för hur övriga inom lantmännens organisation ska se på det här ärendet.
Det du reagerade på när du fick det här dokumentet är att datumen står i olika ordning. De står inte i kronologisk ordning, vilket har fått dig att fundera på: är detta en efterhandskonstruktion eller hur har det här fyllts i? Hur funderar du det?
Ja, det är så. Datum kommer ju efter varandra som alla känner till. Men här är det ju då lite hopp och fram och tillbaka. Och datum är felskrivet och överkladdat. Och även signaturer har de skrivit en signatur. Och sen har det blivit fel. Så då har de strökat över det och kladdat. Och sen skrev en annan efter. Och likställt med ett tillfälle med varuslaget som de har kört har de också kladdat över och rättat upp i det då.
Det finns ju då ett avtal, det är många sidor, det är väldigt tätt skrivet, och när du började sätta dig in lite mer i detalj i vad som stod där, vad upptäckte du då?
De har ingen skyldighet att ha någon kommunikation eller liknande, utan de har rätt att göra vad de vill med med den här volymen och annan volym som då eventuellt också har kontaminerats på grund av det här felet då. Just i det här fallet så är det ju glas vi diskuterar, men det finns ju många andra saker som givetvis kan hamna i, om det är av andra sädesslag. Det kan vara metaller, det kan vara kemikalier, betningsmedel och så vidare. Är det ett fel som lantmännen anser fel och har enligt avtalet då rätt att göra en reklamation på, så är vi maktlösa som leverantörer. Det här allmänna köpevillkoret som lantmännen har, och i det här fallet jag har signerat och digitalt, gör ju att vi sitter i ett hörn på en dålig pall, och där får vi sitta fram tills lantmännen kommer med sitt kravbrev.
Och i ditt fall då så kom det här kravbrevet som vi kan kalla det då, det bär inte den titeln, men det är väl vad det är i praktiken. Då kom det i oktober, och då visade det sig att i den här silon där ditt lass hade tippats så fanns det drygt 400 ton spannmål, alltså ekohavre, och den såldes då till Gasum och kördes till Gasums anläggning i Örebro för att bli biogas då. Och utifrån det här så gjordes då en kalkyl. Och vad konstaterar lantmännen då i den kalkylen?
Det är ju olika delar i den där. Och det totala kravet är ju på nästan 1,8 miljoner. 1,7 miljoner drygt. Och sen har det ju sålt spannmål och lite en annan summa då, som jag inte har fått ersättning för. Och sen har de ju plussat på den här delen med transporter, tvätt och kontroll av lastbilar. Transporten då till Gasums anläggning i Örebro på 104 000, nästan 105. Och sen har lantmännen eget arbete på anläggningen då, som framgår av ytterligare en annan bilaga här då. Där personal har varit inblandat och lagt ner timmar på och gått igenom interna möten och spärrade lager och planering om stoppade inleveranser och så vidare och så vidare. Sen är det ju utredningar och möte om lämpliga åtgärder. En sån här del har ju exempelvis lätt kunna med dagens teknik och alla datamöten med Teams och Skype och allt vad det är, kunde åtminstone ha haft någon slags informationspunkt till mig som leverantör då. Tömning av silo och så vidare och administrering och alltihop som slutar på att Lantmännen har lagt ner 68 timmar då på det där.
Ja, 400 kronor, 27 000 kronor totalt då.
Ja.
Och när man då summerar på sista raden så vill Lantmännen ha nästan 1,2 miljoner kronor av dig.
Ja.
Men det man funderar på då, för det som du tror har reagerat mest på när du har satt dig in i vad som egentligen står i avtalet, det är ju alltså att du som leverantör är skyldig även för kostnader som uppkommer gentemot tredje part då för Lantmännen. Så det kan alltså bli ganska långtgående konsekvenser beroende på vilka ja, affärsuppgörelser och så vidare som Lantmännen har gjort.
Precis, och det står ju enligt följande. Lantmännen förbehåller sig rätten att återkomma med kompletterande krav på ersättning med anledning av ovanstående reklamation för det fall ytterligare förluster och eller skador skulle drabba Lantmännen till följd av den kontaminerade varan. Det där är inte ens förtydligat med att det finns ett bortre datum på saken, utan de vill ha det här ärendet öppet. Och det är helt oacceptabelt. Alltså. Alltså, är det ett krav där jag är skyldig och det visar sig att bevisningen gör att det här är du som det här faller på, då stoppar det kravet den dagen vi kommer där bevisningen är stark nog, för att det är faktiskt du som har orsakat det här. Jag är ju helt maktlös den dagen de kommer med vidare information i det. Till följd av det här, då sitter det kvar på den där ursliga pallen i hörnet. Liksom. Jag har tvångströja på mig där, att jag ska reda ut det. Det är fullständigt horribelt.
Om vi nu antar då att biten alltså att den kom från ditt andra lass. Mm. Har du någon teori om var glasbiten kan ha kommit ifrån? Vad tänker du?
Ja, för min del så har jag försökt att gå igenom dels handhavarna här på gården. Och jag har ju delvis hjälp till tider då när det är skörd och liknande och andra göromål på gården. Och vi har ju alltid inför varje skörd eller varje hantering av en nytt säderslag och så har vi ju städa och bokstavligt talat sanerat för att det inte ska bli någon sammanblandning alltså, av de här partierna, utan då gör vi inte rent utan det finns en viss volym kvar, då har vi tagit en plast och lagt över för att täcka den grödan och så fyller vi på så att det inte ska bli sammanblandat. Det har funkat väldigt, väldigt bra. En del av det har jag sålt som grynhavre, en del har jag sålt som foderspannmål och så vidare, så att jag har ju inte fått några anmärkningar tidigare då på inleveranser sedan några år tillbaka till Lantmännen eller andra köpare av spannmål. Så att där ser jag det som med den skademinimeringen också då, med de här skivorna som vi har satt upp, att det är så osannolikt att det ska komma därifrån. Nu när vi även tittar på bilden så ser vi ju och kan även då försöka jämföra med det glaset som jag har på de här rutorna då. Det här är ju mycket grönare. Och jag uppskattar ju också att det är mycket skitigare. Men det tydligaste kan jag tycka det är att det är en annan nyans på glaset än vad det är. Annan nyans på bilden som är taget av glaset än vad det är för nyans jag har på mitt glas här ute på den här lagården då. Går vi över på sen vad som kan ha skett längs vägen hit eller härifrån, så är det klart att det är många mil då. Står inte vart de har kört, utan det står ju bara vad de har kört. Och det är ju lasset innan var ett gödningslass i storsäck, som det framgår av den här hygienjournalen. Och lasset innan det var dolomit. Och det är ju någon form av kalk variant som är något i lösvikt vill jag utgå ifrån. Och det har ju legat ute och ja, det är bara de lasterna som är innan. Vägen hit vet jag ju inte vart han har kört. Det framgår inte av den här hygienjournalen som det gör av den andra med det första lasset som kom in då. Där står det ju med vilka orter som är kört då.
Men det ska väl vara täckta släp oavsett om de har något, någon last på eller ej, antar jag. Och då är ju helt enkelt frågan om rengöringen. Om det kan ha slarvats vid rengöringen på något sätt, att den här biten kan ha legat där. Någon ytterligare variant är väl ganska... Då vet jag inte hur det skulle gå till. Då hade det ju varit frågan om rent sabotage, att någon hade stoppat in.
Ja, det skulle ha varit, och det får vi väl ändå utgå ifrån att det inte är.
En annan sak man undrar över kanske när man tittar på ditt fall är hur många såna här fall inträffar, hur vanligt är detta? Har du någon aning om det? Snackas det något i lantbrukarkretsar om sånt här?
Tittar in i avtalet då, apropå om man hör någonting av slutsatser och så vidare, så kan ni ju läsa det här att man får, kommer man i skiljenämnd liksom, så omfattas den av sekretess. Och då står det så här: sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet, liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattar sekretess får inte i någon form överföras till tredje person utan den andra partens skriftliga samtycke. Så där har ju lantmännen säkerställt sig att det här inte ska bli någon snackis i det fall de hamnar, så att säga, i skiljenämnd.
Nu hör då till saken att till följd av olyckliga omständigheter så hade inte du en ansvarsförsäkring vid den här tidpunkten. Hur påverkar det, så att säga, din inställning då i hela det här ärendet?
Om jag skulle ha haft en försäkring i fallet, så är jag ju alltid så här, jag är ju inte säker på att jag får hjälp av försäkringsbolag. För det är ju inte, även om jag har en försäkring, så är det ju inte givet att det här förfarandet, att de kommer att täcka det. Det svaret får vi inte, det får vi inte på den här punkten. Men ja, jag tycker inte om, och i synnerhet, jag hade med anledning av sista raden här i den här reklamationen, eller näst sista raden, att de förbehåller sig rätt att återkomma med kompletterande krav utan att det finns ett bortre datum. Jag hade aldrig gått med på det från första början heller, för jag kan inte liksom lämna över det i händerna på ett försäkringsbolag och tro att de hjälper mig nästa gång också.
Men det är en principfråga, menar du, som måste upp på bordet och diskuteras ordentligt?
Ja, avtalet i synnerhet och deras förfarande under den här resan är ju absolut en principfråga. Att skicka foto på glaset i en plastmapp inne på kontorsbordet, det hade varit oerhört lätt för dem att slått med en signal. Du, vi har glasbitarna här, kan vi komma upp och se om det är... Alltså, vi pratar på storlek på hur det passar in på ett A4 förut. Men tjockleken på glaset, alltså med tjockleken, har du den tjockleken på ditt glas, kan vi komma upp och jämföra och se om det ser ut att passa i din glasskiva eller gör det inte det? Då hade jag ju varit utesluten av det här. Då hade inte jag behövt ha ett oron på hela sommaren. Hade jag... Och hade glaset passat? Vilket jag ställer mig högt frågande till och tvivel. Jag är tveksam till det. Det är sannolikheten är så låg till det. Men då hade vi utrett det där och då. Då hade jag ju dessutom kunnat fortsätta leverera min volym spannmål som jag hade kvar. Det vill säga att det var... Just nu är det hälften som har gått in till lantmännen i form av två bil och släp. Ett har jag fått betalt för. Det har satts på mitt konto. Nummer två har jag inte fått ersättning för. Nummer tre och fyra som skulle ha gått iväg. Det låg ju utifrån som jag var inne tidigt här på. Att det var ju ett sätt att säkra min likviditet med att få in 500 000. Jag fick in gissningsvis 120 000 då. Eller vad blir det? 500 delat i fyra. 125 000 plus moms. Det var det jag fick in för att klara min likviditet under sommaren. Allt det här på grund av att lantmännen inte kan tänka sig att sätta sig och löfta sitt arsle från en kontorstol och åka ut till mig och avgöra saken här och nu.
När du summerar alltihopa, ser du att du har någon, vad ska vi säga, förskyllan själv i hur det här, vad det här har tagit vägen någonstans? Om du liksom tittar tillbaka och kritiskt rannsakar dig själv. Ser du någonting som du kunde ha gjort annorlunda i efterhand?
Skulle det vara någonting? Nej, ja, för så är det ju att under sommaren så skulle jag ju kunna ha tagit då och författa mig ett frågande formulär, eftersom då han påtalar att han företrädesvis vill ha kommunikationen i skrift och fråga hur det går. Men under sommaren så tänkte jag att nej du, det här är inte ett krav som jag sitter här och ber om att ska få. Det är ett krav som de har på mig. Då är det upp till dem att höra av sig.
Du lyssnar på Lantbrukspodden och har precis hört hur lantbrukaren Ola Axelsson i Värmlands Nysäter krävts på 1,2 miljoner kronor i skadestånd sedan lantmännen uppger sig ha funnit glasbitar i ett av de lass med grynhavre som han levererat. Per Gerardsson är inköpschef för spannmål på Lantmännen och den som har kommunicerat med Ola Axelsson. Han vill inte kommentera det specifika ärendet utan svara bara på allmänna frågor om hur Lantmännen hanterar spannmål som på olika sätt misstänks vara kontaminerade.
Bakåt i tiden så har vi en väldigt god spårbarhet och vi hittar i princip alltid den inleveransen som en kontamination kommer ifrån när vi pratar om de kemiska delarna också.
Hur många sådana här ärenden dyker upp under ett år?
Jag skulle säga att det varierar mellan åren, men jag skulle säga att vi har upp till en handfull. Hittills har vi tyvärr knappt haft ett år som har varit utan, men mellan 1-5 ärenden skulle jag säga att vi hanterar per år. Då kan man ställa det kanske i relation till att vi tar väl emot ungefär 65 000 inleveranser.
Och då är det vanligaste att det är någon form av kemisk kontamination som har upptäckts?
Det är den vanligaste varianten. Och av de vanligaste kan man väl säga att mätade kärnor fortfarande faktiskt förekommer i kanske lite högre grad än vad man hade trott eller önskat.
Och ibland är ni ense med leverantören att det här har inträffat och ibland är ni oense. Lantmännen har då som köpare enligt avtal och rätt att utföra en revision på gården. Hur ofta sker det för att på något sätt klarlägga vad det är som har hänt?
Ja, men det förekommer att vi gör det. Vi gör det inte alltid utan i mångt och mycket så är det en dialog vi har med leverantören. Vissa vill ju att vi ska komma ut och titta på saker och ting gemensamt. Medan vissa då tycker att det räcker med den dialogen vi har över telefon. Så att, ja, det förekommer men vi gör det inte i alla fall.
Er kommunikation då i ett reklamationsärende, hur bör den vara tycker du?
Ja, men den, så som den rutinen ser ut så kommunicerar vi först med ett telefonsamtal så nära en på när det har inträffat som möjligt. Där vi liksom informerar att nu har detta skett och så informerar vi också om att, att vi kommer att skicka ett formellt brev. I det brevet så beskriver vi lite vad som har skett och där uppmanar vi också leverantören att ta kontakt och informera sitt försäkringsbolag. Därefter så återkommer vi då igen, oftast då både också per telefon och i brev när vi kan precisera vilket belopp som skadan uppgår till.
Jag vet inte om det är praxis, men ni förbehåller er rätten att återkomma med ytterligare krav framåt i tiden när det gäller skadestånd. Finns det någon bortre tidsgräns för när ni kan så att säga, påföra nya skadeståndskrav?
Det finns en praxis i det. Där är en tidsfrist. Nu har jag inte den med mig direkt i huvudet vad den är. Men man kan inte komma i all oändlig tid utan det finns en tidsgräns på det. Jag kan inte det på rak arm.
Hur resonerar ni då kring avsättningen av det här aktuella partiet? I vilka fall finns det till exempel möjlighet att rensa det för att säkerställa att det är livsmedelsdugligt?
Ja, men det är ju en bedömning naturligtvis i varje enskilt fall. Vi har ju produktsäkerhetsspecialister som går igenom förutsättningarna för det. Och det ligger ju liksom i vårt intresse, i lantmännens intresse också, att minimera skadan så långt det är möjligt. Och det beror ju helt och hållet på vilken typ av kontamination det handlar om och vilka möjligheter det finns. Och en kan ju vara då att bevara det som livsmedel. En annan kanske kan vara att vi inte kan använda det som livsmedel men att det går till foder. Det beror också på vilken typ av kontamination det är. Men det kan också vara då att det inte finns någon möjlighet att göra något av det utan att det blir energispannmål av det helt enkelt.
Kan du ge ett typexempel på när det kan vara möjligt att rensa partiet och säkerställa kvaliteten?
Ja, men har man en vara där det har funnits en metall till exempel som är magnetisk, så kan det vara så att vi kan rensa fram och säkerställa att det inte finns några rester kvar.
Det finns ju en länk då från lantbrukaren till er som mottagare, och det är ju transportören. Och där finns naturligtvis en möjlighet att det kan komma in kontaminationer under transport. Hur kontrollerar ni de åkerier som ni har avtal med? Och om vi börjar med det, hur sker den kontrollen?
Ja, men dels så kontrollerar vi åkerierna centralt utifrån de hygienjournaler till exempel då, som de ska följa och föra på vad de har haft på vad och var de har lastat innan, så att säga. De för ju en loggbok över det. Det kontrolleras då dels centralt hos åkeriet, men det kontrolleras också slumpmässigt. Alltså när lastbilarna kommer till vår anläggning så begär vi att få ta en del av den, och vi utför alltså helt enkelt stickprovskontroller löpande under året så att den är ifylld och finns.
Bör leverantören själv förvissa sig om att transportutrymmen är i sin ordning när det kommer lastbilar och hämtar spannmål?
Det behöver man inte göra, men man har all rätt att göra det. Och sen är det så att ser man någonting avvikande så ska man också notera det med chauffören. Man kan ha det skriftligt på gårdshämtningskvitto, den noten man har gjort och kommit överens om. Man har också rätt att neka lastningen om man säger att den här transporten uppfyller liksom inte vad jag anser vara en acceptabel nivå.
För visst är det så att spannmålen övergår i ert fall då lantmännens ägo när så fort den tippas i lastbilen, eller hur ser så att säga, det formella ägandebytet ut?
Formella ägandeskapet övergår när den är levereras vid vår anläggning.
Okej, så den ägs fortfarande av leverantören då under transport?
Ja.
Är er bild att försäkringsbolagen täcker upp skador som uppstår till följd av kontamination?
Ja, men vi upplever att med den spårning och dokumentation som vi kan tillhandahålla och som vi har, så har man som lantbrukare med en ansvarsförsäkring i sin vanliga lantbruksförsäkring så att säga täckning hos sitt försäkringsbolag på de kostnaderna som uppstår i samband med en kontamination. Men där finns naturligtvis variationer från fall till fall, och där kan ju ändå bli en ekonomisk påföljd i form av självrisk och så. Men vi upplever i stor utsträckning att man har täckning för det i sin ansvarsförsäkring.
Då tackar jag dig, Per Gerhardsson, inköpschef spannmål på Lantmännen, för att du ville vara med.
Tack så mycket.
Du lyssnar på Lantbrukspodden, som handlar om skadeståndskravet som Lantmännen riktat mot lantbrukaren Ola Axelsson. Avslutningsvis ska Johan Kaltsén, ordförande för Sveriges spannmålsodlarförening, få kommentera fallet. Han är kritisk till utformningen av försäljningsavtalet och kallar det enkelspårigt.
När du hör Ola Axelssons berättelse om glasbitarna i hans havre, vilka blir dina första reflektioner om odlarens ställning här som säljare?
Man skulle väl kunna tänka sig att mottagaren har en viss kontrollansvar när man levererar spannmål också. Jag vet ju inte hur de här glasbitarna har hamnat där eller om de har legat i lastbilen tidigare eller så. Men den spontana reaktionen är väl att avtalet mellan köpare och säljare är relativt enkelspårigt. Det är köparen som bestämmer fullt ut, och säljaren har väl lite mindre möjligheter att kunna stoppa eller säga ifrån att få rätt helt enkelt.
I spannmålshandlarnas avtal så har leverantörerna även ett ansvar mot tredje part, alltså nästa led i handelskedjan. Hur tänker du kring det?
Ja, det har vi kritiserat väldigt mycket och tycker att det är ju, skrivningen där är ju alldeles förfärande, för den gäller ju både tredje part och även fysisk skada på tredje part, vilket man då kan ifrågasätta hur, hur det skulle kunna, hur våra leveranser skulle kunna påverka tredjeparts fysiska hälsa. Den här diskussionen har vi ju tagit upp med bland annat Lantmännen, och troligtvis kommer en hel del av de här punkterna revideras.
Specifiera något vilka punkter det gällde?
Vi kan väl vända på steken och säga att jag tog upp en del av punkterna som fanns där som vi tycker är, som man kan kritisera, och enligt utsag och kommer väl en del av dem att bli antingen borttagna eller justerat. Bland annat den här med tredje man fysisk skada.
Av fallet Ola Axelsson så framgår att det inte finns någon bortre tidsgräns för skadeståndsansvaret. Är det en av de punkterna som du anser bör ses över?
Ja, absolut. Ja, alltså jag kan ju, på ett vis kan jag ju förstå att köparen bestämmer reglerna för de produkterna han köper in. Men det finns ju någon rim och reson i hur länge man kan vara så kallat skadesfri. Det måste finnas ett undersökningsansvar också av den som köper produkten. I all framtid kan man ju inte skylla på säljaren. Det känns helt omöjligt.
Är du förvånad över att någon som gör inköp för sådana enorma värden inte har en mer kontroll på vad man tar in? Eller är det en orättvis kritik mot spannmålshandlarna?
Jag tror man skyddar sig lite grann med att det är stora mängder man tar in på kort tid, vilket gör att det är väldigt svårt att kontrollera, totalt sett kontrollera alltihopa. Men läser man i avtalet så gäller ju det oavsett om jag levererar ett lass i skörd eller jag levererar ett lass i eftersäsong när man har gått om tid att titta på kvaliteten. Jag kan väl ha en viss förståelse i skörd att det kan vara jobbigt att ha den här kontrollen. Men vid leveranser i eftersäsong när man har god tid att provta lass och allting, så tycker jag inte att det borde vara så märkligt att kunna se vad man köper och ta ansvar för det.
Har du några egna erfarenheter av att man kan ha olika uppfattningar kring hur saker har kommit in i spannmålen? Alltså du som säljare och köparen.
Ja, alltså, vi har ju det fallet vi hade för några år sedan när vi blev stoppade med en leverans till Kvarn. Där vi då plötsligt mitt i en drygt 1000 tons leverans fick reda på att vi hade baggar i vårt lass. Vilket då var väldigt märkligt eftersom vi körde ju på med lastbilar hela dagarna. Så rätt som det var det en bil som det var enligt Kvarnen var baggar i. Och den bilen, det lasset fick vi tillbaka och vi kunde inte hitta några baggar i det. Men vi blev ju stoppade då och fick inte leverera, vilket gjorde att vi var oroliga att vi hade fått in baggar i våra anläggningar. Så vi kontrollerade och kunde inte hitta någonstans. Och under tiden vi höll på med det här så var det fortfarande ett lastbilslass på väg in till Kvarnen som inte hade blivit stoppat. Och där var inga baggar i det, och de hade ju lastat efter varandra. Och det visade sig efter lite detektivarbete att den bilen som var här och lastade, som var belamrad med baggar, hade alltså tagit ett lass foderspannmål precis innan. Och troligtvis hade baggarna satt sig i presenningen och så ramlade de av när han fällde på den igen. Så att, det tog lite tid innan vi fick komma igång och leverera igen. Men där ser man ju liksom, i det fallet stoppades leveransen med en gång. Där tittade ju kvarnpersonalen i varje lass. Så där kan jag väl inte kritisera dem. Problemet var ju här att det var ju inget fel hos oss. Utan felet var ju alltså i att det var en lastbil som var dåligt rengjord.
Finns det någon anledning att utifrån det uppmana lantbrukare som säljer spannmål att vara noggrannare med att titta över de transporterna som kommer till gården och ska ta med sig spannmålen?
Det står ju även i avtalen att man måste kontrollera lastbilen innan man lastar. Och det kan jag hålla med om att det kan ju bli jobbigt om man lastar ut mycket spannmål eller bilarna kommer på tidpunkter och inte man kanske har tid att kolla lassen. Men i syvende och sist så har man ju ansvaret att titta i bilen, och det kan vara rätt bra att göra det. Ibland är det inte städat alls.
Du har hört lantbrukaren Ola Axelsson, Lantmännens inköpschef Per Gerhardsson och Johan Kalsén, ordförande för Sveriges spannmålsodlarförening. Avsnittet är gjort av Göran Berglund, Sam Segerblom har klippt och jag som har producerat heter Maria Gramer. Har du synpunkter eller förslag på ämnen och gäster i podden? Maila oss på lantbrukspodden@landlantbruk.se. Lantbrukspodden görs av Land Lantbruks redaktion som är en del av LRF Media.